Ulf Kristersson går igenom sin värsta kris hittills och samtidigt ska Moderaterna nu samlas på sitt stora Sverigemöte. Hur ska det gå? Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik, idag med mig, Karin Olsson. Och med mig här i studion har jag Expressens politikreporter Thomas Nordenskjöld och Annette Holmqvist. Hallå!
Hallå, hallå!
Hej, hej!
Ja, vi ska ju prata om den nya könstillhörighetslagen som nu rör upp väldigt starka känslor, måste man säga, och sätter hård press på statsminister Ulf Kristersson. Men först så måste vi bara diska av veckans absolut största politiska snackis. Lanseringen av folklistan. Mm. Det går ju inte att runda Sara Skyttedal och Jan Emanuels nya parti. Eller om det nu var ett parti, de skrev på sin hemsida att det inte var det.
Precis.
En lista, en vallista där personer med olika hemvist, politisk hemvist kan höra samman.
Ja, det blir lite gott och blandat. Vi kan väl lyssna på hur det lät från lanseringen då som gjordes i Henrik Jönssons nya program som heter 100% och som visas på YouTube.
Kan man ta tillvara på människor som har blivit väldigt illa åtgångna i sina egna partier där man ser till personliga kvaliteter istället för liksom att man bara ska hugga varandra för att liksom få mera makt? Och jag tänkte att det här skulle kunna bli en riktigt bra värmning till.
Okej, men listan. Du, i så fall, på tal om att hugga varandra så här, vem av er toppar listan?
Det är Jan Emanuel som toppar listan och jag tycker det känns jättekul att vara hans running mate.
Ja, jag tror att i alla fall jag blev lite förvånad att Jan Emanuel var första namnet i det här projektet som Sara Skyttedal har gått in i. Vad tänker ni om det?
När man har pratat runt med folk inför det här så var det faktiskt flera som jag har pratat med som sa frågan är vem kommer stå högst upp på den här listan, för det är två personer med stora egon.
Ja, nej, men det har ju varit, alltså, det är ju lite uppseendeväckande eftersom hela det här debaclet i Kristdemokraterna och konflikten som ledde fram till att Sara Skyttedal petades och lämnade, det handlade ju om en konflikt om vem som skulle stå först, där hon först var föreslagen som nummer två efter David Lega, men inte fanns i det. Men nu då får hon
nu
trots
nöjer
allt
hon sig med andra platsen.
Exakt.
Men jag undrar också, vad tar ni med från den här spektakulära lanseringen? För nog har vi väl inte sett något liknande sen Ian och Berts Ny Demokrati, när de staplade backar och höll på och det skulle vara drag under galoscherna. Här var det ju, jäklar alltså, vilket pådrag.
I mitt fall i alla fall så känns det väldigt svårt att runda frågan att de faktiskt lämnade gårdagens lansering i helikopter. Det kändes så där folkligt med tanke på att partiet heter Folklistan.
Det var ju liksom en hel del som var lite pajigt i hela det här, tycker jag. Det var ju, vi på Expressen här fångade upp den här liksom helt obegripliga texten som fanns på partiets hemsida.
Det var en del korre, om man säger så.
Det var det, lite oklart hur det gick till. Men annars tycker jag överhuvudtaget att det är liksom, nu är Jan Emanuel då som toppar den här listan, men det var ju tydligt, tycker jag, på de här första då, nu har det varit en till presskonferens idag då, men att det Sara Skyttedal är ändå mer av ett politiskt proffs än vad han är. Alltså när hon kan ändå på något sätt hålla ihop och förklara lite vad tanken är. Så fort han ska göra det så blir det lite snurrigare allting, tycker jag.
Men det här tar stå som tvåa då, det är ändå begränsade chanser för henne att komma in. Varför gör hon det här då? Har ni någon idé om detta?
Jag tänker att det kanske, om man ska vara snäll, så kanske det handlar om att det ändå är spännande att vara med på någonting som är helt nytt. Och att det är Jan Emanuel som går in med pengar, så han har antagligen ett styrkeförhållande här gentemot henne.
Han har första king. Men hur mycket av ett hot mot övriga partier är folklistan? Har du någon uppfattning om det, Thomas?
Men det är ju såklart jättesvårbedömt vad det här tar vägen, om det här kommer lyfta eller inte. Men jag pratade med en ledande företrädare i Sverigedemokraterna precis innan vi gick in här, som ändå pratade i termer av att ja, men det är klart att de kanske kan ta ett mandat från oss. Det kan man inte utesluta. Det var ju tydligt direkt här, det man kan ta med sig från de här första presentationerna de har haft, det är ju att att hela, jag menar, att det här med liksom EU-motståndet, att man ska omförhandla det svenska EU-medlemskapet, man pekar på den brittiska omförhandlingen och hur man gjorde där och så, som ju ändå ledde fram till Brexit. Det är ju det som har det är det som det här partiet ändå som, menar, än så länge det är liksom den röda tråden, det som håller ihop de här kandidaterna då. Och det är klart att det framför allt tilltalar ju väljare numera då på högerkanten, där den största skepticismen mot EU-medlemskapet finns.
Ja, jag skulle kunna lägga till där också att jag har pratat med personer från flera olika partier som tror att just Jan Emanuel skulle kunna dra pojkar, alltså unga män, från flera olika partier, framförallt Sverigedemokraterna. Men någon framhöll att hela hans framtoning som miljonär med tuffa bilar, coola båtar, det stämmer, och hans klädstil stämmer väldigt bra med någon trend som finns bland unga män idag. Det är någon steka look som gäller klädmässigt.
Han är
och
lite
att han
av en mansfluencer, kan ja. Man kanske säga. Ja, men som medienörd vill jag också fråga er, hur kändes hela upplägget här med Henrik Jönssons YouTube-show, och det var han som ägde detta, och sen var det lite inbjudna journalister som satt bra där men som inte fick ställa några frågor. Det var lite nya och gamla medier där i uppdelat. Har ni någon reflektion kring det?
Jag tänker att det var det de ville visa, att det här är något nytt, det är något annat. De ville dissa oss vanliga medier.
Mm. Ja, men verkligen. Ja, men det är klart att det är ju som journalist, så nu var inte jag med där på den där första presskonferensen, men det är klart att man inte tillåts ställa frågor och att man bara får sitta och bevittna den här intervjun som då Henrik Jönsson gör. Det blir ju jättespeciellt, såklart.
Och sen lämnar i en helikopter.
Precis.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja, nu ska vi fördjupa oss i Moderaterna och den stora turbulensen som har uppstått på grund av debatten om den nya könstillhörighetslagen. Och grunden i den handlar ju om att det ska bli enklare att byta juridiskt kön från 16 års ålder. Och det här har blivit en jättestorm och en hetsk debatt. Men kan vi inte bara rekapitulera, backa bandet lite, hur hamnade vi här?
Ja, men den här frågan har funnits i politiken väldigt många år. Redan under Reinfeldts ledarskap, allianstiden, så orsakade den stora konflikter mellan liberaler och kristdemokrater. Sen var den uppe på bordet för Miljöpartiet och socialdemokratiska regeringen.
Jätteviktig för Miljöpartiet, kan man
säga. Jätteviktig för Miljöpartiet, som då ville ha självidentifikation och 12 års gräns istället. Och när Miljöpartiet sen lämnade regeringen så gick Socialdemokraterna och omarbetade förslaget till en 16-årsgräns och ungefär det förslag, eller i princip det förslag som ligger nu och som Kristerssons regering då har ärvt.
Det har varit lite speciella turer hur det här nu har gått till, för nu ligger det ju, det är inte regeringen som driver igenom det här, utan det man har lagt det på riksdagen att ta fram en lagstiftning. Det är i sig speciellt, men något, det har faktiskt föregåtts av att Kristdemokraterna och den kristdemokratiska ministern Acko Ankarberg av misstag råkade skriva upp det här på propplistan. Det här har vi, både jag och Annette, hört från olika källor och Hanif Bali har berättat om i sin podd genom sina kontakter i Moderaterna. Det var så det gick till. Av misstag så skrev man upp det här på propplistan. Man ska också ha med sig att Kristdemokraterna har gjort, vilket lite är underrapporterat här, en helomvändning. Kristdemokraterna var först för det här. Ebba Busch har varit för det här i samband med förra valet, men man har svängt.
Och det här kan man ju tillägga då, att det finns ju en jätteirritation hos moderater som liksom har fått den här stormen nu över att hur Kristdemokraterna har agerat. Att de har bytt fot på ett år totalt. Och att de har varit så tydliga, så hårda i sin kritik mot Moderaterna, fast de själva ville ha det här så sent som förra våren.
Men förklara det här med poppen. Det var alltså aldrig meningen att det här skulle komma upp nu.
Alltså det är väl lite oklart det där, varför Kristdemokraterna och Acko Ankarberg satte upp det på propplistan. Men man ska då ha med sig att nu beskrivs det som ett misstag. Om det var det eller inte, det är väl någonting man får efterforska mer. Men Kristdemokraterna sägs då ha fått mer eller mindre panik över det här. Och lösningen blev ju då att Moderaterna och Liberalerna som vi var för det här gick med på att ta bort det från propplistan. Och istället då så de här tre regeringspartierna pratade ihop sig och bestämdes för att okej, det här får vi liksom hålla utanför regeringen. Och då går Moderaterna och Liberalerna väljer då att istället runda den egna regeringen som Ulf Kristersson leder. Och lägga fram det i riksdagen. Och Ulf Kristersson sägs ju ha verkligen bett de moderata, ganska skeptiska ledamöterna att driva igenom det här i riksdagen.
I torsdag så justerades det här förslaget av socialutskottet och 6 av 8 partier var för. Alla var för då förutom SD och KD. Och då verkade frågan avgjord, men då gick Ulf Kristersson ut samma dag och valde att ge några korta kommentarer till den samlade presskåren i riksdagen.
Men jag hade gärna själv sett 18-årsgräns och därmed inte blandat in föräldrar i frågan. Men nu är det här förslaget som ligger på riksdagens bord.
Alltså, det är lite roligt för att bara säga här att det här då när han klev fram här och pratade med journalister, det föregicks av en diskussion som jag själv var involverad i med hans presssekreterare. För han var ju det var frågestund i riksdagen där han var och då sa de först att han har inte tid, han ska iväg på något företagsbesök, han har inte tid att prata med journalister. Och då kom jag ihåg, då pratade jag med en av hans presssekreterare och sa att så här, men snälla kan inte, det är sånt intresse för det här. Och det fanns ju ett enormt tryck i Moderaterna på att han skulle kliva fram. Det är ju en kritik som har varit mot honom att han har varit så osynlig, han har drivit på i den här frågan men inte velat ta det utåt. Och då sa jag, vi vill verkligen ställa en fråga. Varför kan vi inte få ha en klassisk klunga som det var förr i tiden men som man har slutat med? Det liksom försvann ju verkligen.
Ja men och så var det, det har ju uppfattas också som att partiet ville hålla honom ifrån sig, ifrån den här frågan. För den blev besvärande för Moderaterna och då vill man inte att statsministern ska vara så investerad i den utåt.
Då lite spontant beslutade han ändå att ge sig ut här då?
Nej men då blev det så i alla fall att han klev fram där och då fick alla, det blir ju lite mer oorganiserat då på det där sättet. Och då stod vi alla där, jag fick första frågan, det var i och för sig instruktioner att ni får en fråga var, vi har ont om tid, men det gick runt och vi journalister gick igenom att okej, du tar den frågan, jag tar den, så att vi ändå skulle få ställa alla de här frågorna. Och det här som sagt med klunga, det är någonting som nästan har försvunnit. Alltså det fanns, förr i tiden var det väldigt vanligt att när statsministerna Göran Persson eller Fredrik Reinfeldt klev ur från kammaren så kunde man bara gå fram och ställa frågor. Men så är det inte numera. Under Löfvens tid så var det, men det var ordnade presskonferenser. Man minimerar den här typen av tillfällen. Ulf Kristersson har hållit fast vid det. Men nu blev det ett sånt tillfälle. Sen vet jag inte, det kan ju hända att det liksom inte ger dem blodad tand. För det har liksom inte varit, det blev ju det sättet han då kommunicerade det här har ju lett till en enorm kritik.
Ja, det blev ju väldigt olyckligt för partiets håll eftersom det han gjorde då, det var ju bland annat uppfattades det som att han tog avstånd från den allra mest kontroversiella delen av det här förslaget, alltså 16-årsgränsen. Och det gav honom mer problem, kan man säga.
Men, och det är lite sådär, när man pratar runt i partiet, det sägs vara lite talande, hans sätt att kommunicera här, hur han då, nu väntade alla på att han skulle kliva fram. Alla visste att han hade bett den moderata riksdagsgruppen, som är väldigt skeptiska, att driva igenom det här. Men han har varit tyst och nu ska han kliva fram. Men han kliver inte riktigt fram och med pondus och säger att nu gör vi det här därför att, utan han står där som en liksom utomstående betraktare och resonerar kring att ja, men det hade ju varit lite bättre om det var 18-årsgräns och då hade precis det här slutjusterats. Alltså hade han sagt det lite tidigare hade det varit en sak, men nu är det liksom, det var för sent. Och då går han som ändå har varit drivande i det och tar delvis avstånd från den mest brännande delen av det. Och det leder ju fram till att liksom den här stormen verkligen totalt briserar.
Det har ju varit flera krismöten som vi på Expressen har rapporterat om. Och det har ju varit debatt överallt. På Expressens debattsida har det varit upprepat upprop både för och emot, och partiledare har gett sig ut. Det var först Jimmie Åkesson från SD som skrev om vi vill ha biologiska män i kvinnornas omklädningsrum. Har varit flitigt citerat sedan dess. Och Ulf Kristersson skrev också här alldeles nyligen med ett antal M-toppar. Och där hade han modererat sig lite lade fram det på ett lite annat sätt än i klungan. Hur pressad är egentligen statsministern?
Ja, jag skulle säga att det här är nog en av hans hittills värsta kriser, kanske den allra värsta. Hans auktoritet har ju ifrågasatts här, och det finns ju en stor upprördhet i den här frågan, även om man alltid ska komma ihåg att det, han är sittande statsminister, så att jag menar inte att det kan komma några avgångskrav inifrån hans eget parti, det tror jag inte.
Men alltså, när man ringer runt till Moderaterna så är det så tydligt att folk har genuint svårt att förstå varför ska det här vara Moderaternas roll att driva igenom det här. Alltså man kan inte förstå det. Och det är klart att alltså, lite är det, det är lite stadland. Alltså det, partiledningen vill ju uppenbarligen det här. Han vill det, han investerade i det. Men ju längre bort man kommer från Stockholm, och liksom allra mest upprört är det nere i Skåne just nu. Men ju längre bort man kommer, ju större motståndet. I riksdagsgruppen också så är det väldigt många som har svårt att förstå. Lite liksom handlar det om så här, vad ska Moderaterna vara för parti? Alltså det här är liksom som sagt, som vi var inne på, en fråga som har levt länge. Och när man drog igång det här så var det politiska klimatet något helt annat. Det har varit en enorm pendelrörelse generellt inom politiken. Inte bara att koppla till det här, utan det har ju att göra med liksom synen på mångkultur, massa olika frågor. Och man ser ju i USA hur den här frågan är superhet politiskt. Men det som också har hänt sedan man då drog igång hela den här lagstiftningsprocessen för jättelänge sedan, det är att det har kommit väldigt mycket mera invändningar, sakinvändningar, och det finns olika forskare och läkare och psykologer och andra som...
Ja, det är inte bara en kulturkrigsfråga så att säga, utan det är ju också, har blivit en medicinsk fråga, och som tangerar, har det hänt en vårdskandal i transvården och så vidare, så att det känns som att det är flera saker som samagerar här.
Precis, och det, när man pratar runt med folk så säger många att partiledningen i Moderaterna hade inte väntat sig den här styrkan i protesterna. De hade inte sett det komma. Och därför hade de heller inte förberett partiet och förklarat och gett en tydlig grund till varför de vill ha den här förändringen. Så folk togs på sängen av att, precis som Thomas säger, varför gör Moderaterna det här? Den känslan är utbredd i Moderaterna.
Har stämningen lugnat sig efter att Ulf Kristersson skrev den här debattartikeln i Expressen?
Men alltså, han har ju då, som vi var inne på, haft flera krismöten här. Han har först satt han med hela riksdagsgruppen, och där tror jag att han lyckades. De lyckades lugna en del. Sen har det fortsatt med, han har suttit med alla distriktsordförandena, och han har suttit med kommunalråd och regionråd från hela landet. Och jag tycker alltså, bara det faktum att Ulf Kristersson, statsminister, som har mycket på sitt bord, sitter i de här flera timmar långa krismötena, och han är inte själv heller, utan han har med sig partiets gruppledare i riksdagen, Moderaten Mattias Karlsson, justitieminister Gunnar Strömmer som är supertung internt, han är med, Camilla Waltersson Grönvall, socialförsäkringsminister, Anna Tenje som också är minister på Socialdepartementet, Moderat varit med, Karin Enström, partisekreterare, han radar upp hela partiledningen, flera av de tyngsta ministrarna med sig, och lägger timme efter timme, dag efter dag på att försöka desperat förklara för partiet att, men det här är ingen stor grej, vi försöker bara modernisera den här lagstiftningen, och det är ingen stor förändring. Så att det vittnar ju verkligen om hur allvarligt det här har blivit för honom och för partiet och så.
Det här med NATO-processen verkar som rena västanfläkten i jämförelse.
Ja, men det är ju verkligen just att det har varit en sån, det är det som också många pekar på det här, att det är sånt strategiskt haveri det här. Alltså det har ju varit Ulf Kristersson och Moderaterna och regeringen som har varit ganska pressade sen, det här, liksom, sen valet, det har inte gått så bra, och så var den här triumfen när han träffade Biden och var i USA, och sen så liksom hinner det knappt avslutas, och så kastar man sig in i det här, och folk tycker det liksom är liksom obegripligt hur man har försatt sig i den här situationen.
På ett sätt kan man ju tolka att det här handlar om, ja, men det är känsligt med åldern då, 16 eller 18, och en gång i tiden så la ju Socialdemokraterna fram ett förslag där det handlade om betydligt yngre barn som skulle få byta juridiskt kön enklare. Men är det här det enda? Handlar det också om vad ska Moderaterna vara? Ska det vara ett konservativt borgerligt parti, eller ska det vara ett liberalt parti? Finns det en sån här liksom djupa ideologisk fråga som skär igenom här?
Det gör det nog, men om man ser till sakförslaget som sånt, så är det absolut 16-årsgränsen som är den stora tvistefrågan. För de som är kritiska till det här, de menar ju att barn i den eller ungdomar i den åldern kan vara ganska trassliga, sökande i sin identitet. Och ofta växer de här problemen bort när man börjar bli mer mogen.
Det har ju, vet jag, sen valet och sen man inledde det här historiska samarbetet med Sverigedemokraterna, så har det varit viktigt för Moderaterna. Det har man sagt till mig under ganska lång tid. Även liksom innan det här kom så fick jag höra från ledande företrädare runt Kristersson och så, hur man från Moderaterna kommer att lyfta frågor där det blir en konflikt med Sverigedemokraterna. Man vill liksom betona att man också har det här liberala benet. Så det har varit liksom, det har varit ett av skälen. Sen så, jag menar, där Moderaterna har varit för det här ändå ganska länge och så, men det är ändå, det har också funnits med att man har liksom delvis ändå sökt den här konflikten, men då kraftigt underskattat. Man har liksom tänkt att det här är ytterligare en sån fråga som, jag menar, Moderaterna var med och drev igenom samkönade äktenskap. Man såg det här som ytterligare en sån fråga, men missade då att det här var så otroligt kontroversiellt och laddat i de egna leden.
Men hur kommer det bli nu då på Sverigemötet när hela partiet ska ses? Kommer det vara frostigt, eller kommer man att, ja, nu går vi ändå vidare och försöker läka ihop partiet här?
Jag tror vi kommer se båda delarna faktiskt. Jag tror inte att den här frågan har blåst över fullständigt, det tror jag inte. Man ska komma ihåg att det här kommer en massa politiker utifrån landet som inte har träffats fysiskt under den här konflikten. Och då kommer de här frågorna komma upp garanterat. Men det kommer naturligtvis också handla om det ska, med EU-val och med satsning på hur Moderaterna ska vinna tillbaks de väljare de har tappat i storstäder och bland kvinnor och så vidare.
Något som jag tycker delvis vittnar om hur pressad man är och hur, att det verkligen är på allvar det här, att det verkligen är en djup kris för Ulf Kristersson, det är att de som traditionellt uppfattas som hans främsta kritiker internt. Vi har finansmarknadsminister Niklas Wykman som liksom sägs leda någon form av falang i partiet som aldrig riktigt ville ha honom och så. Han har gått ut i sociala medier och lovordat Ulf Kristerssons ledarskap de här senaste dagarna. Och det tror jag, och det har delats av andra personer i den här kretsen. Och det beror på att det här är så pass allvarligt. Dels tror jag att man har velat markera därifrån att det inte är vi som leder det här motståndet. Och det är nog delvis sant. Det finns ju där också. Men det har varit så, det är så pass på allvar detta. Att liksom, och jag har sett att även finansminister Elisabeth Svantesson, hon skrev under den här debattartikeln i Expressen där man då argumenterade för det här. Och det trots att det sägs internt att hon ska ha markerat att så här, men det här är Ulfs grej, ska hon ha sagt. Jag har inte fått det liksom belagt, men det är ändå, det är liksom, det är intressant hur liksom alla sluter upp nu i partiledningen bakom honom. Och nu hoppas man ju på det här Sverigemötet att det ska liksom bli någon form av vändning. Liksom, Fristron kommer att ha ett stort tal där och så. Det här liksom blir en valupptakt för partiet också, vilket lite, det är därför det är så pass problematiskt. Nu ska vi ingjuta mod i partiet. Folk ska ut och kampanja. Och då är det ett läge där liksom folk är flyförbannade och avkräver svar från alla moderata ledamöter. Hur kommer ni rösta då nästa vecka här? Och hot om att man till och med ska byta ut ledamöter om de röstar för det här. Nu har ju Kristersson studsat upp i förtroendemätningarna. Partiet har gått upp igen. Det har liksom varit en känsla av att det har vänt för Moderaterna. Skulle det vara så att det här får den typen av konsekvenser att partiet backar opinionen och gör ett riktigt dåligt EU-val, då är det, liksom, det är inte så att det heller kommer leda fram till att Ulf Kristersson på något sätt kommer avsättas eller det kommer komma avgångskrav. Men det är klart att då kommer man peka på att det här var det haveriet som ledde fram till det, tror jag. Och det är liksom den eftervalsanalysen liksom ligger redan där och puttrar i partiet, och då kommer ju det liksom sättas på Ulf Kristerssons konto, eftersom det är liksom han som har varit så, anses ha varit så drivande det här.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Själva omröstningen om könstillhörighetslagen är planerad till nästa onsdag, så det står ju inte på. Och Moderaterna är inte det enda partiet som har haft problem internt, utan även Socialdemokraterna har en del att tampas med. Där har vi riksdagsledamoten Annika Strandhäll som en gång i tiden la fram en väldigt radikal lagstiftning som man fick backa på. Men hon har nu gjort helt om och står på barrikaderna tillsammans med S-kvinnor mot det här nya lagförslaget. Vi kan väl lyssna på hur hon lät i Sveriges Radio alldeles nyligen.
S-kvinnor nu har sagt, det vill säga att det här bör pausas. Lagstiftningsförslaget bör tas tillbaks. till riksdagsarbetet för att arbetas om. Och jag hoppas nu att det är det som kommer att ske istället för en omröstning.
Ja, det är lite speciellt det här, de oheliga allianserna som uppstår här. Plötsligt står Strandhäll på samma sida som SD om att skicka tillbaka det här lagförslaget till skrivbordet. Har Strandhäll någon djupare förankring i socialdemokratin kring sin linje, Annette?
Ja, men man kan säga att det finns egentligen, om man ser det i partiet och i riksdagsgruppen, så finns det tre grupperingar. En grupp som tycker som Annika Strandhäll, som tycker att man måste pausa det här, och huvudargumentet där handlar om att ungdomar, varför är det en sån ökning av ungdomar, framförallt flickor, som upplever sig födda i fel kön? Man vet för lite, man måste pausa. Och så finns det en del som vill gå så långt som det ursprungliga förslaget med den här 12-årsgränsen och självidentifikation. Och så finns det då en större grupp, en majoritet, som tycker att det här är ett väl avvägt förslag. Och som det ser ut nu så finns ingenting som tyder på någonting annat än att Socialdemokraterna ställer sig bakom det här förslaget.
Och vad säger Magdalena Andersson? Njuter hon nu av Ulf Kristerssons kris, eller har hon själv fullt upp att hålla ordning på sina ostyriga riksdagsledamöter?
Nej, men jag pratade med henne i måndags och jag gjorde en intervju med henne, och då så sa hon att hon tycker att det här är ingen lätt fråga, men att den här lagstiftningen som har tagits fram är väl avvägd och att Socialdemokraterna stödjer den. Men hon själv sa ingenting om Moderaternas kris eller så, men jag har ju hört i bakgrundssamtal med andra i hennes parti.
Egentligen poppar hon popcorn, eller?
Ja, precis. De gnuggar händerna över det här, att fokuset ligger någon annanstans nu.
Jag förstår. Men vad tror ni då? Kommer det här förslaget gå igenom nästa onsdag? Thomas, vad tror du?
Ja, alltså att det kommer gå igenom, det tror jag verkligen. Det som skulle kunna hända nästa vecka, det är ju att en tredjedel av ledamöterna, vilket är det som krävs, ställer sig bakom att frågan ska återremitteras, tas tillbaka till socialutskottet för ett omtag där. Det är ju Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som driver det. Jag tror att jag bara gjorde någon snabb beräkning här, jag kan ha räknat fel, men att de har ju drygt en fjärdedel av rösterna, av mandaten i parlamentet, 26% tror jag det är. Det är en moderat som har sagt att de ska gå emot partilinjen här. Men det krävs ju ett antal moderater också. Och alltså det är klart att skulle det här sluta med att Kristersson då, trots allting, att det är många som går emot honom, det skulle se illa ut. Så jag tror inte det kommer ske, men det är klart att där finns det en viss öppning.
Man ska också komma ihåg att i svensk politik är det normalt att följa partilinjen. Att bryta sitt partis inställning, det kostar på. Det kan kosta dig ditt uppdrag. Det kan göra att du förlorar vänner. Det är tufft att gå mot partilinjen. Så de som gör det är i regel de som redan har sagt att de ska sluta, eller de har någonting annat som väntar sen. Så är det också i det här fallet med den moderata ledamoten som har sagt, Ellen Juntti, som har sagt att hon ska rösta mot partilinjen. Alla säger att hon kandiderar inte 2026.
Mm. Men det som ytterst ligger i vågskålen här också är ju Ulf Kristerssons ställning. Alltså det här har ju blivit så laddat i Moderaterna och så svårhanterligt för dem, för att han ändå har liksom förknippat så mycket med frågan. Och den här omröstningen och hur partiet hanterar det handlar också om Ulf Kristerssons ställning.
Så att gå emot partiets linje här blir också väldigt starkt ställningstagande mot statsministern själv.
Det är så det har uppfattats, det är därför det har blivit så känsligt.
Spännande tider, minst sagt. Vi pratar vidare nästa vecka och säger tack för idag för oss här i Politikrummet.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.